från röda tuvor och på villande mo, där furuskogen susar susilull och susilo. Där kan du se dem en och stund om två och två, på lingon röda tuvor komma dansande på två. Det är flickorna i Småland, det är flickorna från Mon, det är flickorna som valm och blom och lilja och fjon. Ja, det är flickorna i Småland, Susilull och Susilo, som går vallande och trallande på villande Mon.
Du lyssnar på NR Småland, en del av Nordisk Radio.
Välkomna till NR Småland avsnitt 21. Och vi har den 26 februari år 2020 när vi spelar in detta avsnitt. Men för er är ju den 27 som ni tidigast kan lyssna på detta. Tyvärr har vi lite tekniska problem den här gången, så vi får se hur allt kommer att avlösa. Men jag får börja med och önska Hampus välkommen till programmet.
Tack, tack.
Hur står det till med en sån herre idag då?
Jo då, det är ganska bra. Det är lite bökigt sådär. Ut och skottar snö och donar. Nu är det ju vitt i Småland igen. Så.
Ja, det är ju vitt och fint igen. Mm. Och nu kanske tekniken fungerar. Hej Robert, ja. Är du med?
Tjena, jag har mycket motgångar idag.
Ja, men det är vinter vet du, då är det så. Allt tar längre tid på vintern. Hur är det med dig då annars? Förutom att tekniken krånglar överallt.
Får väl inte klaga. Jag lyckas hålla mig på vägen i alla fall. Det var någon annan i byn som hade sämre lycka med det. Så jag satt i en gran på morgonen när jag skulle köra till jobbet.
Satt i en gran?
Ja, så ner i diket med bilen in i en gran då.
Ja, så går det när man inte tänker efter före.
Jag kan säga att jag har ju varit där själv några gånger.
Jaha.
Så jag kan inte kasta sten i glashus.
Nej, jag har inte varit där, så jag kan göra det. Jag kan kasta sten på er. Ja, men det är ju vitt och fint i alla fall i Småland idag.
Det är härligt.
Ja, vi får se. All din teknik fungerar, Robert?
Ja, nu är vi igång.
Ja, skönt. Vi är lite försenade, så eventuellt så blir det lite kortare avsnitt den här gången, så... Vi kör igång direkt, tycker jag. Och över till Hänt i nästet. Då får väl Hampus börja då som vanligt.
Ja, det har ju den här veckan så det ju mest varit ordinarie basaktivism. Lite flygbladsutdelningar och studiecirklar och lite sådana aktiviteter. Som ja, vissa kanske tycker att det verkar jättetråkigt, men det är... väldigt karaktärsbyggande och det är ju någonting som bygger väldigt mycket gemenskap när kamrater får möjlighet att prata och umgås under aktivitetens gång. Så det ska man absolut inte se ner på något vis.
Nej, det är ungefär som att se ner på en verkstadsarbetare bara för att han gör stolen du sitter på.
Ja, precis.
Så det är ju det som bygger stommen i själva nästet, så är det ju den alldagliga basaktivismen.
Mm.
Och sen var jag ju lite snäll och gav vi helt ledigt till helgen. Så.
Ja, just det. Där har vi tagit väl tillvara på den ledigheten. Det vet jag när vi får igen.
Det kan ni behöva, för ni vet inte vad som kommer skall.
Nej, lugnet före stormen.
Ja, precis. Nu har vi snö också, så att... Det är ännu jobbigare för er.
Ja, det är spännande tider framöver.
Ja, det är det. Jo, men det kommer hända mycket roligt här framöver. Vi har ju snart 1 maj, så det går man ju att vänta på. Spänd förväntan. Ja, det är väl inte så mycket mer att diskutera om hem till nästa då.
Nej.
Vi har tagit en väldigt lugn vecka. Mm. Så vi raskar väl vidare direkt på nyheterna. Jajamensan. Smålands nyheter. Och vi börjar då med Robert. Du hade någonting om översvämningar i Småland. Stämmer det kanske?
Det är ju översvämningar lite varstans i Småland. Men jag tänkte att centrera mig lite kring Lagan här och Ljungby.
Ja, jag tänkte på det när jag gav dig uppgiften eller frågan om du ville ta. Och sen började jag själv kolla. Aha, det är ju översvämningar överallt. Mm. Alltså gå in på vilken lokalsida som helst, i vilken tidning som helst, så står det översvämning.
Ja, det går nog att prata fler program om det där, men om vi centrerar oss kring Ljungby.
Ja.
Så är det så höga vattenflöden och så höga vattenstånd, så till ett elkraftverk. Ett vattenkraftverk då. Så har man fått stämpa väggarna. För att vattennivån ligger precis under fönsterbläcken.
Ja.
Så man är rädd att väggarna ska ge vika för att vattnet ligger och trycker på.
Ja, jag såg någonting om att. Och nu är de nere i, vet jag, i Flykt. Det heter Salem nu då. Där håller de ju på och försöker. För då ska väl Ljungbyån hålla på att rinna in i Emmabodas största fabrik.
Ja.
Det.
Ja.
Ja, fortsätt. Den här.
Om man säger, och nedströms därifrån så har man ju fått gräva sönder vägen. Gammal fin stensatt bro där i Hamneda.
Ja.
Som nästan också håller på att ge vika för vattentrycket. Så där har man helt enkelt grävt båda sidorna om den här stensatta bron för att få vattnet att gå runt och få ett större flöde. Kunna få bort mer vatten från elverket.
Ja.
Och då är det en del som får det lite jobbigt att köra till jobbet kanske. När det inte finns någon väg att köra på längre.
Ja, det kan vara lite jobbigt. Vad får de använda då? Har de gjort någon ramp där som kan hoppa över?
Ja, om man tittade på nyhetsartikeln så såg det inte ut så. Men det har de ju säkert gjort.
Gjort en ramp som kan köra upp så hoppa de över som sådana här stuntmänniskor.
Ja, det tyckte det var fränt om man hade fått en personlig lånehelikopter.
Ja, det är ju det minsta man kan begära i sådana lägen, är det inte?
Absolut. Ja. Nej, men och så är det ju en grävmaskinist här som har varit av gräv som säger att det ser ut som grävjobbet har gjort nytta, men jag tror bara man flyttar problemet längre söderut. Och det lär han ju ha väldigt rätt i. Det är nog inte enda stället där man får gräva upp med grävmaskin och dika ur och gräva om för att få bli av med vattnet och få ut det till havet, så att säga.
Mm. Nej, det är som sagt, för det flyttar ju så bara. För vattnet, det kommer ju inte att stanna, liksom det slutar ju inte upphöra och forsa bara för att du kommer förbi ett hinder. Av en anledning.
Men sen har jag hittat tredje nyhetsartikeln här då som ändå tar priset.
Ja.
Då är det Daniel och Malin som får ta roddbåten när de ska åka till jobbet. Med hela deras hus är omringat av vatten. Ja. Så huset ligger som på en liten ö. Mitt ute i en ocean. Och de får ta sin roddbåt in till bilen. På torra land. Det måste vara rätt svettigt när man liksom utanför fastukvisten bara har vatten.
Ja, och nu när vintern kom tillbaka som inte skulle komma. Ja, det blir ännu roligare.
Ja. Jag tänker bara på alla skador. Alltså ja. Vatten som tränger in. Det blir mycket jobb.
Ja, det tycker jag man ser mest på alla håll i Småland, att räddningstjänsten säger åt dem att folk ska tömma sina källare.
Ja, det är nog rätt smart om man inte har gjort det. Det är nog en och annan bergvärmepump och kyl och frys som flyter runt i källarna. Det är rätt så livsfarligt.
Ja.
Man inte tänker sig för att man får panik när man kommer hem och det är fullt med vatten i källarna. Man springer ner och så får man sig en riktig jävla omgång där.
Ja, det kan bli så håret står på ända. Men det är ju de där som bodde där på, som bodde på nö nu då. Är det ett nybyggt hus eller har det legat där länge eller?
Det har nog legat där ett tag. Det såg inte jättenybyggt ut. Vanligtvis så rinner hon bara på ena sidan av huset. Men det är ju den höga vattennivån då som gjort att det svämmat över kanterna. Som tur var så har de väl tänkt till när de byggde det här huset och byggde på en liten kulle.
Ja.
Jag tror att de hade ett par hästar med som gick där och betade.
Ja. Ja, det är jobbigt läge där.
Jag hade en annan rätt häftig grej som alla lyssnare kan gå in och kika på. Då var det ju en som hade flugit med drönare nu längs hela lagan och filmat ovanifrån. Så då kan man ju se allt det här jag har pratat om idag. Och den här filmen ska tydligen finnas på YouTube. Så ja, översvämning lagan. Ska man söka på så ska man hitta den filmen.
Ja, det får vi väl ta kolla in sen. Det har vi inte tid med just nu, men det vore nog intressant faktiskt. Men jag tänker på alla de här översvämningarna och så. Det, mycket av det beror ju på att det naturliga, det dikas ju ur så att naturliga översvämningsområden, det finns ju inte knappt längre i Sverige. Utan det är ju mycket är ju liksom dikat ur och så. För jag vet neråt Europa till så får de ju fruktansvärda. När det blir sånt här, det blir ju ännu värre för det är hela städer som blir lagda under vatten. Men det är ju på grund av att de har i stort sett gjort alla floder i Europa till kanaler.
Mm.
Så att det finns ju liksom inga åkermarker som kan översvämmas och svälja en del av det överblivna vattnet. Utan allting trängs in i en trång kammare bara. Och sen så är det ju kört när den väl kommer över kanten.
Mm.
Är med lagarna,
är lite, jo, jag tänker bara på typ som, är det inte Prag? Har ni varit i Prag någon gång?
Nej.
Nej.
Jag har varit där.
Ja.
Men jag minns inte riktigt om det är just den stan jag har varit på fler ställen i Europa och har dåligt minne. Men som ligger om man säger som en dalsänka. Hela staden alltså.
Jaha.
Där kan jag tänka mig att det blir rätt jobbigt om det blir översvämning.
Ja. Nej, man ser ju det mycket när det är neråt Europa att de är ju mycket ute och lägger ut sandsäckar längs efter floderna för att de stiger över sina bredder. Men det var ju den förklaringen det att ja, de har ju inte ett naturligt flöde längre utan det är ju bara kanalaktigt. Men hur är det med lagan? Den är väl rätt så utbyggd den med va?
Hur tänkte du?
Ja, med kraftverk och...
Ja, ja, det tror jag absolut.
Det är ingen vi har ju inga naturliga vattendrag knappt kvar.
Utan men oftast, om man säger, jag vet inte om kraftverk på det viset ställer till det med flöden och sånt. För du har alltid breddavlopp så det kan rinna över och sådär. Och så det enda ett kraftverk kan göra är att de kan dämma upp så de får ett vattenmagasin. Men de kan ju öppna sina dammluckor fullt ös med.
Jo, men det är samma sak som om det hade varit fritt flås ända ner till havet. För du ändå får så har du ju gjort ett onaturligt flöde av vattnet från början.
Ja, så kan det absolut vara. Jag är dåligt insatt. Simman inte var äldre. Man visste hur det gick till förr i tiden.
Nej, jag kommer bara tänka på en jag jobbade med som berättade om hans far då var med och byggde kraftverken uppe i Norrland. Och han sa hur färgen på vattnet ändrades. När de kom dit och liksom, då såg man ner till botten på flera meters håll. Men efter att de hade satt dit dammarna, då var det bara en brun sörja som han sa. Liksom, då var vattnet alldeles brunt. Och du såg inte liksom en handbredd ner i vattnet längre. För det drogs upp så mycket sediment och skit. Så nog påverkar det allt, oavsett vad de säger. Så jag tror ju inte att vattenkraftverken i det långa loppet är så miljövänlig som de vill ha till.
Mm.
Ja, nu kommer vi in på ett sidospår här. Som vi så lätt gör. Hampus säger inte så mycket. Vad tycker du om översvämningarna?
Alltså, det är ju för det första väldigt fascinerande ändå. Även att det ställer till mycket skada och sådär för personer. Så är det ju väldigt fascinerande att titta på. För det är ju ändå, vad ska man säga, naturens krafter.
Ja.
Så,
ett förändrat landskap.
Ja, precis. Ja. Men man får ju liksom, det är ju lite det här, man tycker ju att det borde vara större och bättre förberedelser för sådana här saker när de väl händer. För jag menar, det är ju inte första gången det är högt vattenbestånd liksom.
Nej, och det lär inte vara sista heller. Och jag håller med dig, Hampus, jag är ju faktiskt väldigt fascinerad av det här att alla dammar och allting som finns över att det är ju bara tillfälligheter i vår historia utan i jordens historia. Mm. Det är alltså att människan måste hela tiden underhålla dessa dammar, för vattnets kraft kommer ändå förr eller senare att bryta igenom.
Ja, precis.
Så det är ju liksom bara lite klippa och klistra och plåstra hålen så gott det går, men förr eller senare så kommer det att någon gång i framtiden så kommer det att flyta fritt igen. För det här kan ju inte hålla i all evighet.
Nej, precis. Nej, så man får väl se hur det går nu då. Med alla de här översvämningarna, det blir ju lite komiskt när man har hört så pass länge nu liksom att det är så dåligt vattenbestånd och så vidare.
Ja.
Så blir det ju lite komisk twist på det hela när det liksom helt plötsligt blir översvämningar. När de har pratat om torka nu i, jag vet inte hur länge de håller på att prata om det där. Att det är så vattenbestånd.
Och nu fick vi snö på det också. Nu ska den ligger ett tag, sen blir det så här rekordvärme och så blir det ännu mer vatten.
Mm.
Vad kommer hända då?
Ja, då
blir det ju riktigt. Då kan man snacka om katastrof.
Ja.
All den här snön som har kommit nu, vet du, när den smälter snabbt. Nej, Robert, det var din nyhet så du får fortsätta där.
Ja, men jag var väl ändå rätt så färdig med den faktiskt.
Var det? Du har inga andra synpunkter på att...
På vatten och höga flöden?
Ja.
Nej, ja, vi får se. Det ska bli spännande. Min far, han har grävt en damm hemma.
Jaha.
Som han har plantat in lite ädelfisk och lite kräft i.
Ja.
Han har hållit på att dona med den här dammen. Men snart så är ju hans damm en del av sjön, om man säger så, va?
Jaha.
Så det ska bli roligt sen när han springer runt där runt sjön och jagar folk för att de ska få lösa fiskekort så de inte fiskar upp hans laxar gratis. Det ska bli jävligt intressant att se.
Ja, det var kanske inte... Det var väl inte så roligt för honom. Han har försett sjön med ädelfisk och kräfter nu.
Ja. Jajamän.
Nej, men något som jag brukar tänka på, det är... Jag vet, Nybro kommun har mycket hållit på med det i alla fall, att sjönära tomter, sjönära tomter, för de ska ju hela tiden är ju de ju på och ska rucka upp det strandskyddet.
Mm.
Och strandskyddet är ju dels för att alla ska ha tillgång till vattnet, men det finns ju en anledning till att folk förr i tiden inte byggde sina hus precis intill ån. Eller precis in till en sjö.
Mm.
Utan gärna en bit upp och upp för en slänt så att de hade ett antal meter ner till sjön. Men nu ska ju alla nya moderna med alla modern tekniken. Nu ska de ju i stort sett bo på en udde ute i sjön. Och sen så står de och gnäller sen när det blir översvämning.
Ja, det är väl mycket det här. Folk har inte samma sunda tankesätt som de hade för när det kommer till sådana där saker som man kan tycka är väldigt, borde vara väldigt logiska.
Ja, det är precis rätt.
Mm.
Jag vet inte, det var väl någon gång jag såg för något år sedan från Dalälven. Det var någon gubbe som stod där och gnällde och hans sommarstuga låg under vattnet. Ja, men för fan, bygg inte din sommarstuga 10 meter från en älv. Vad tror du händer om du får ett rekordvinter och en snabb avsmältning? Jo, din sommarstuga kommer att ligga under vattnet. Bygden upp i, som de har gjort uppe i Norrland, där, liksom där bygger de inte nere vid älvan, utan där, där bygger de husen alltså långt uppe.
Mm.
Ja, ja. Nej, folks dumhet, den blir man aldrig förundrad över.
Nej, då har du rätt.
Kan man passa på att tipsa om en gammal filmklassiker? Jag börjar tänka på den här Waterworld, har ni sett den?
Jag såg han till sist när jag inte hade någonting annat att se. Jag började se på honom, men jag började tröttna. Jag la av efter några minuter, men sen så tittade jag faktiskt på den en gång. Ja. Ja, vi får börja utveckla gälar nu då.
Ja.
Ja. Hade vi mer att förtälja om översvämningar tycker ni, eller ska vi...
Det finns väl egentligen hur mycket som helst att prata om kring det.
Ja, men, vilken bäck ska vi välja att börja prata om?
Ja, precis. Nej, så det är nog bäst vi drar oss vidare kanske till andra jaktmarker och nya nyheter.
Ja, för det är ju från Västervik i nordöst till Ljungby i sydväst och allt däremellan. Jag vet inte hur det är i Markaryd, har jag inte hört någonting om, men det är väl hela Småland översvämnat. Så enkelt är det. Och på det så fick vi en massa härlig snö, men det är ju inte det vi ska prata om nu. Jag har förstås, jag har glömt att berätta vad programmet ska innehålla. Och det tänker jag skita fullkomligt i, för det kommer ni ju ändå att se när ni ska lyssna på programmet. För det kommer ju att döpas efter vad det här innehållet. Så det får ni fan läsa till själv. Ska vi ta en liten melodipaus nu när vi alla tre är inne, så vi kan hamna i samma tonläge, så att säga. Det är på samma våglängd.
Ja.
Vi fick ju tjuvstarta utan Robert här på grund av lite tekniskt trassel. Så Viktor, du kan väl spela, det blir väl Router, tror jag.
Men larm får spuret trädes mot.
Ja, välkomna. Om ni inte redan visste att så lyssnar ni på NR Småland avsnitt 21. Och vi är mitt inne i Smålandsnyheter. Och vi har precis avhandlat lite om översvämningarna. Det är ju ganska mycket översvämningar, så att vi hade nog kunnat suttit här till imorgon bitti och prata om översvämningar om vi skulle prata om allt. Så ni fick nöja er med lite grann. Och jag tänkte att vi ska flytta oss till, jag ska se här, om jag det helt missminner mig, så ska vi flytta oss till politikernas värld. Hur var det, Hampus?
Ja, det stämmer. Det är så här att den före detta Sverigedemokraten Gustav Pettersson, som nu då representerar Alternativ Sverige, men han någonting när han var i talarstolen under fullmäktige mötet i Växjö i tisdags, som riktade sig till Maria Garmer från Vänsterpartiet, som hon upplevde som ett hot.
Igen?
Ja, igen. Ja. Och då kanske ni undrar, vad var det nu Gustav Pettersson sa då som upplevdes som så hotfull? Och ja, det han sa i princip var: då har jag en fråga till Maria Garmer. Gråter du blod om nätterna? Det var han sa. Och det var det som upplevdes som ett så pass allvarligt hot så att Vänsterpartiets gruppledare Johnny Wedelöv i dagsläget för en diskussion med säkerhetschefen för kommunen, där de då ska ja, komma underfund med om det här är ett formellt hot eller inte och vilka åtgärder som ska vidtas.
Ett hot?
Jajamän.
Gråter blod?
Det ska få lite kontext till det hela.
Ja, det kan man verkligen behöva. Det är lätt märkligt.
Jag kommer citera en hel del här. Men vi börjar då med Gustav Pettersson. Och jag citerar: jag har en fråga till Maria Garmer i Vänsterpartiet. Jag undrar helt enkelt. För ungefär 2 veckor sedan lade Vänsterpartiet i Växjö till en bild där de nämnde AFS som deras motpol. Och jag undrar helt enkelt ifall AFS skulle helt enkelt ifall AFS skulle göra ett bra val eller om detta skedde av misstag. Jag har skrivit lite fel där, men det är då att Vänsterpartiet hade senare plockat bort den här bilden. Och han frågar sig då ifall de gjorde det här av misstag eller om de gjorde det avsiktligen då.
Plockade bort bilden.
Ja, precis.
Så de hade haft, om jag förstått rätt, de hade haft en bild där AFS var deras motpol och sen har de plockat bort den bilden.
Det stämmer.
Okej.
Okay. Och då svarar Maria Garmer på det här: jag kan börja med att säga att huruvida vi på Vänsterpartiet väljer att ta bort våra bilder eller inte är inget jag behöver förklara för dig. Lika lite som du behöver förklara för mig vad ni gör med era bilder på Facebook. Det kan vi börja att säga. Sedan är det absolut inget misstag. Vi presenterar vår politik för att redogöra för våra väljare och medborgare vad vi tycker och var vi står. Och vi anser att vi är en motpol till er. I valet hur det går för er är inte relevant för oss i den här frågan. Och här lägger sig ordförande eller talmannen i och påpekar då att de ska förhålla sig till sakfrågor. Och i det här så är det då kommunens verksamhet som diskuterades ursprungligen. Men att Gustav Pettersson då kan få ytterligare en minut till replik om man håller sig till kommunens sakfrågor. Och det är då han säger det här då: Då har jag en fråga till Maria Garmer. Gråter du blod om nätterna? Och det blev ju ett himla rabalder om det här. Exakt vad han menar, det kan man väl fråga sig. Men det finns ju videofilmning på den här debatten. Och jag misstänker att det har att göra med Maria Garmes väldigt arroganta attityd som hon hade under ja, när hon höll sin replik då, så att säga.
Men den där Garmen, jag tycker, har inte hon känt sig hotad förut?
Jo, jag vill minnas det, va?
Jag var därför jag sa nu igen, för jag för mig, jag vet inte om vi har tagit upp att det är i radion, men jag har definitivt läst någonting om att hon har känt sig hotad.
Mm.
Hon verkar vara en sån där som springer omkring och känner sig hotad jämt och ständigt.
Ja.
Det är kanske bättre att hon, ja, håller tal på Sankt Sigfrid eller någonting. Det kanske passar bättre där om hon har såna föreställningar.
Men vilken jävla lekstuga alltså.
Ja.
Ja.
Det är ju så jävla löjligt så det finns ju inte någonstans. Mm.
Vad upprinnelsen, vad handlade själva debatten om?
Ja, det var ju ursprungligen så var det ju frågor då som gällde ja, hur kommunen eller saker som berör kommunen då som de olika partierna lägger fram då förslag och frågor och så vidare, men Gustav Pettersson här då, han glider ju in lite snyggt på inom citationstecken på ja, mer den här ja, partipolitiska frågeställningen, om man säger så då. Så han går väl utanför praxis eller vad man ska säga.
Jaha. Mm. Ja, men du har ju rätt, Robert. Alltså, det är en jävla lekstuga som Växjös skattebetalare får betala för.
Men jag vet inte, har du suttit och lyssnat på den jävla kommunalfullmäktige på radio någon gång?
Nej, jag har varit på ett kommunalfullmäktige i Nybro en gång. Och det var ju bland det sjukaste jag varit med om i hela mitt liv.
Ja, man vill ju bara kräkas liksom. Jag vet, jag var i Alvesta kommun och har varit i Växjö kommun på kommunfullmäktige och lyssnat. Och liksom, sånt jävla ryggdunkeri bland alla jävla partier. Så det är helt sjukt. Och så står de och tar upp såna här helt irrelevanta frågor. Ja. Och så står de och dunkar varandra i ryggen.
Ja,
man vet inte vad man ska börja kritisera dem ens.
Mm. Nej, jag var med, det jag var med på, alltså, det var en, han gick upp i talarstolen bara för att säga ja, jag håller med föregående talare, så gick han ner igen.
Mm. Ja, alltså de är ju oerhört överflödiga, om man säger så.
Ja, de fyller ju ingen funktion.
Nej.
Alltså jag kan fortfarande smälta, de pratar alltså om kommunens verksamhet och då börjar de diskutera någon bild på internet som Vänsterpartiet har haft.
Jajamän, precis.
Och vad i hela fridens namn har det med Växjös kommunala verksamhet att göra?
Det kan man fråga sig, Magnus.
Han är ju lika jävla värdelös som hon.
Mm, jag håller med dig idag faktiskt. Det är ju som Robert sa tidigare, det är ju liksom lekstugenivå på hylla på alltihopa. Det gäller ju inte bara kommunpolitik utan det gäller ju riksdagen också. Det är ju riktigt löjligt egentligen.
Alltså vi diskuterar det på jobbet idag. Undrar om det krävs att man har ett IQ under 90 för att bli på riksdagspolitiker.
Nej, men man måste nog ha en burk koffeintabletter och ett jävla, ja, vad heter det? Jag hade somnat, kan vi säga, istället.
Ja.
Jag hade fan inte klarat av det.
Nej, jag vet. Jag satt och tittade om någon anledning på någon sån där direktsänd riksdagsdebatt. Och det var det, var det Magdalena Andersson eller vad hon heter, finansministern, eller om det var innan valet. Skitsamma. Det var i alla fall de som sa, alltså, då ska de ju stå och debattera mot varandra. Och sen ställde en fråga. Och då kunde hon liksom blixtsnabbt svara på den frågan. Men hur liksom med ett sånt exakt svar. Så att det var så uppenbart att hon visste redan vad hon skulle få för fråga. Mm. Förstår ni vad jag menar?
Ja då.
Liksom, om jag ställer mig och debatterar med någon på stan under en flygbladsutdelning, då kan jag ju omöjligt veta vad den ska säga.
Mm.
Ja. Ja, inte omöjligt. Men, naja, men liksom, jag kan ju inte veta exakt ordagrant vad den personen ska säga till mig. Men det här var ju så uppenbart att hon ordagrant visste vad den andra skulle säga. Och då ska de alltså vara så kallade motståndare.
Mm.
Ja, men det är det jag säger. Det är ju ett jävla ryggdunkeri bara ju.
Mm.
Det finns ju inga motståndare med jävla kommunala inrättningarna, höll jag på att säga. Men alltså, de bara sitter och dunkar rygg hela tiden. Och sen har Sverigedemokraterna kommit in då som den här svarte Petter, liksom.
Ja,
de blir ju bara liksom, de blir ju å sin sida bara hånade och utskrattade. Och sen får de ingenting gjort, liksom. De bara sitter med. Och sen är det bara resten som sitter och dunkar rygg, liksom.
Mm. Ja, och när Sverigedemokraterna kommer in i någon kommunfullmäktige och får några mandat, då, vad gör de då? Jo, då börjar de slicka röv på de andra.
Mm.
Återigen tillbaka till Nybro kommun. När de kom in och fick 3 mandat eller något, vad de nu fick 2014. Vet du vad den första motionen var?
Nej.
De vill tillskjuta ytterligare 100 000 till nationaldagsfirandet och integrationsdelen i nationaldagsfirandet.
Ja, eller den här öppna svenskheten.
Ja, och att det skulle vara finare välkomna av nya medborgare.
Ja, kära tid.
Och man liksom undrar, var det folk röstade på SD för?
Mm. Alltså, finns det någon fråga som de inte har sålt ut sig i?
Mm.
Men alltså, man får ändå se SD på kommunal nivå. På vissa ställen i alla fall har det ju varit rätt bra snubbar.
Jo.
Men det har ju varit en hel del uteslutningar nu med på senare tider. De här bra gubbarna har rykt ifrån sin plats, liksom.
Jo, men de har ju slått ner väldigt hårt på gräsrötterna.
Om man säger. Sen, vi hade ju en kille i Alvesta som ändå försökte ställa sig bakom invånarna i Alvesta bland annat. När det var en flicka som blev våldtagen på en skolgård efter skoltid.
Ja.
Och de andra kommunala politikerna liksom bara ryckte på huvudet, och till och med en Mats Jonsson, tror han heter. Nej, inte Mats Jonsson. Jonsson heter han i alla fall i efternamn. Gick ut i Smålandsposten och dementerade att det hade skett en våldtäkt.
Ja, men det kommer jag ihåg.
Ja, då var det ju Benny för Sverigedemokraterna i Alvesta. Han var ju den enda, han tog kontakt med den här flickans familj och stöttade dem. Och försökte ta upp detta till debatt då. Och blev bara liksom hånad och totalt nedkörd i botten. Och sen så tar Sverigedemokraterna som tacken för att han ändå ställer upp för svenska folket. Så tar de och kickar han från partiet.
Mm.
Ja, men fy fan, vilka jävla as. De som sitter och hånar honom för att han försvarar en svensk flicka som blivit våldtagen. Då sitter de och hånar honom. Och som tack för att han har blivit hånad av alla jävla folkförrädare. Då kommer folkförrädaren i SD och kicka honom för det då. Vad är det för jävla svin?
Mm.
Hur fan kan man sitta och håna någon som ställer sig på en flicka som blir våldtagen sida? Vad har man för jävla moral då?
Ja, nej, men det är väl det där. De har väl ingen moral.
Nej.
De har ju sålt ut sig helt och hållet, liksom. De är ju väldigt, de är ju opportunister, eller vad man ska säga.
Ja.
Så de är ju villiga att vända sig eftersom.
Ja, det är som de säger, döda fiskar flyter med strömmen, så det är ju bara för dem att hoppa i ån.
Mm.
Lagarna är väl ganska lagom för dem nu, va? De får väl plats de flesta där nu. Men det är ju bara för att ta valfritt vattendrag och hoppa i. Jag skulle inte gråta om de gjorde det.
Nej, inte jag heller.
Annars så finns det säkert en å i Finspång också. Har de inte en älv där med? Finns det inte något som heter Finspångslax?
Det är mer än vad jag vet.
Ligger inte den i närheten av Vänern? Eller är helt ute och seglar?
Det var en bra fråga, Magnus.
Men man svänger i alla fall i Norrköping mot Finspång, det vet jag. Uppåt kan vara det. Glafsfjorden. Ligger inte det där? Nej, nu är vi utanför Småland. Skitsamma. Ja, men den där, vad heter hon, Gärner?
Ja.
Hon har väl varit förut och gnällt i media om att hon är hotad, va?
Jag vill minnas det. Så jag vill. Men det är oavsett, liksom, nu tycker jag ju de här bägge två verkar vara stolpskott, men alltså hur lättkränkt kan man inte vara ändå? Jag menar, var någonstans ser ni hotet i det hela?
Nej, och var någonstans är man logiken i att fråga henne om hon gråter blod?
Mm, precis.
Liksom det fanns ju, allting är taget ur sitt sammanhang, allting.
Mm.
Det finns ju ingenting där som hänger ihop. Jävla idioter. De ska skattebetalarna betala för att sitta och vara idioter.
Mm.
Åh, herregud. Nej. God vänner och kamrater. Vad ska vi säga om det här?
Ja, vi får ju...
Finspång.
Ja. De kanske inte ens kommer dit. Vi har ju vårt eget Finspång. Vi har ju lagan nu. Så. Lagom.
Nej, men man kan väl säga att förhoppningsvis så reagerar andra, eller ja, svenskarna, nordborna, både sådana här dumheter liksom och märker vad det är för typ av personer egentligen som ägnar sig åt den här kommunpolitiken. Vad det är för personer som sitter liksom, som ägnar sig åt sånt här trams.
Ja.
Visst man det. Och sen är det ju likadant så när man i yngre ålder så var man aldrig någonsin intresserad av politik. Och anledningen till det var ju att man, det enda man såg som politik, det var det här jävla bjefset de håller på med.
Ja,
kommunfullmäktige liksom.
Ja, när man såg...
menar, politik är ju så väldigt, väldigt mycket mer. Och politik kan ju föras på väldigt många andra sätt än att sitta och bjefsa på varandra i en kommunfullmäktige lokal och dunkar varandra i ryggen liksom.
Ja, det är en annan, kom ihåg när jag växte upp. Det var ju liksom Olof Palme och Gösta Bohman när de stod och tjafsa med varandra i riksdagen och sen så vem som var rappast i käften. Och, men liksom vad fan var det för... Det blev ju aldrig någonting gjort.
Mm.
I stort sett. Och då trodde man ju på den tiden så inbillade man ju sig att det var någon skillnad på dem. Men nej, det har man ju förstått i äldre dagar att det var nog ingen större skillnad på dem. Nej. Jag förstår att folks intresse för politik är i botten. Det är ju bara så. För det de gör, det är ju bara idioti. Och sen, ja, använder de våra skattemedel till sånt som det inte ska användas till.
Ja, det är de duktiga på.
Ja, sen det ska vi diskutera lite senare om tiden tillåter. Vi har väl tänkt. Men hade vi något mer att säga om den där kränkta, hotade vänsterpartisten?
Nej.
Den där dåren till politisk vilde.
Jag tror inte det.
Men sitter han för AFS nu, alltså i Växjö där då?
Ja, han representerar väl AFS då. Så han hoppade ju av Sverigedemokraterna under 2019 efter att de hade vänt i EU-frågan då.
Så.
Men är det någon som hört någonting av han liksom tidigare, så verkar han vettig annars, för det känns ju som då är det ju en kille vi ska rekrytera här.
Ja. En som diskuterar valbilder kommunalfullmäktige. Jag tror Per Öberg hade gjort det i Ludvika.
Nej, jag har svårt att tänka mig nu.
Nej. Det låter ju inte som den vassaste kniven i lådan. Det låter ju mer som att han hade ingenting att komma med, så han var tvungen till att börja med något annat.
Mm, lite så. Nej, jag kan väl säga det att är ni intresserade av att kolla på det här så kan ni gå in på Växjö kommuns hemsida där. För där har de ju de här inspelningarna då. Och det är ju inspelningen från kommunfullmäktige den 25:e och det går att hitta ungefär en timme in i det här klippet då.
Ser hon likadan ut som alla andra vänsterpartister?
Ja, i stort sett.
Ja, kort lugg, rött hår och ja.
Nästan i alla fall.
Ja, ja men jag förstår. Ja, nej, man ska inte diskutera folks utseende. Nej, men när vi ändå är inne på kommunpolitik så kanske vi ska fortsätta till nästa punkt här på Smålandsnyheterna. Mm. Och så är det ju jag som faktiskt ska ta någonting. Men den här gången har jag ju faktiskt förberett mig lite bättre och jag hoppas att jag lyckas presentera det bättre. Och det är då en centerpartist som har misshandlat sin dotter efter att hon har anklagat honom för att vara en knarkare.
Okej.
Okay. Jag har varit så pass redig så jag har skrivit ner lite grann här för en gångs skull här. Och det är då en Tony Schäfer, heter han. Och han då sitter fullmäktigeledamot för Centerpartiet i Torsås kommun. Och igår tisdag, och det blir väl då tidigast i förrgår tisdag för er som lyssnar, så kom då domen mot honom för misshandel av sin dotter. Och då blev det återigen 75 timmars samhällstjänst för att ha misshandlat sin dotter. Då ville få tillbaka sin ljudanläggning till EPA-traktorn som Schäfer hade i sitt förvar. Och då, jag kommer senare till varför jag säger åter 75 timmars samhällstjänst. Själva upprinnelsen till händelsen då var då att dottern inte längre ville bo sin far då han enligt hennes utsago både har ett alkoholmissbruk och nyttjar droger. Tydliga var den anklagelsen om den senare som fick den centerpartistiska kommunalpolitiken att attackera sin dotter genom att ta tag i hennes nacke samtidigt som man med stål hette försedda skor sparka henne på benen så hon faller till backen och med smärta som uppstår. Och han ska även ha hotat henne med att jämna henne och få henne att vika sig. Han hade enligt domen då dragit ut journalhandlingar från socialen om att hon var utåtagerande. Och det är ju lite vittnen inkallade och så. Och det är ju illa nog. Men det är ju faktiskt något värre än så i slutändan. Han är då för första en väl ansedd förutsätter jag företagare i Torsås då som äger en bilverkstad på orten. Han röstade in i Centerpartiet för val 2018 vad jag har sett. Och det är trots att han tidigare har varit dömd för våldsamt motstånd, två fall av kvinnomisshandel, narkotikabrott och drograttfylla.
Mm.
Fina politiker vi har här i Småland.
Ja, det är det verkligen.
Men det låter ju som han hade alla rätt, David, ju.
Ja, precis.
Ja. Och passar Filip perfekt i ryggdunkargänget.
Ja, och Filip Kvarnström då som är ombudsman för Centerpartiet i Kalmar län är förvånad. Eller hörde han är förvånad? Då alla kandidaterna skriver under en kandidatförsäkran om att man har en fläckfri bakgrund. Ja.
Ja, Herregud.
Man är politiker och tror att en annan politiker är ärlig. Ja. Den är ju ganska komisk det.
Mm, verkligen.
Men lite historia bakom Tonen Schäfer då. 2004 startade då Torsås Bilcenter Service. Som numera ingår i Mekonomen som då har verkstäder runt om i hela Sverige. Och då att en så pass välkänd person på orten inte skulle uppmärksammas när han fick sitt körkort indraget på grund av drograttfylla. Finns det väl knappast något tvivel om, va? Att det menar man inte vetat om. Likväl hans partikollegor. Detta hände, han fick det till indraget 2011. Så det är ju inte så där jättelänge sedan ändå. Och Torsås kommun då, det är ju Kalmar läns näst minsta kommun med omkring 7000 invånare. Och jag vet inte om ni har varit i Torsås, men det är ju bara en liten ort där alla känner alla. Jag tror ju mer att det är ju, ja, de hoppas på att det aldrig skulle uppdagas och partiet skulle kunna fortsätta med sin folkfientliga politik i lugn och ro.
Jo, men det är ju så det brukar vara. Och sen så, som när det väl uppdagas så är ju alla så förvånade helt plötsligt. Det är ju, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det hela, men det är ju väldigt tragiskt.
Men sen alltså, ja, så får man ju lyfta upp detta i ett annat ljus också när man tänker på saken att... I och för sig nu så har han ju begått flera brottsliga handlingar och ditten och datten. Och man kan väl tänka sig att förlåta han för det och fortfarande låta han vara en politiker. Men däremot, när man jämför det med hur motståndsrörelsen visas i tidningar och annat då, att varenda jävla medlem i motståndsrörelsen tydligen är kriminell och det finns någon som är dömda för ditten och datten, och då är det helt plötsligt väldigt viktigt. Att man är dömd för någonting. Men när du är centerpartist så är det helt plötsligt inte lika viktigt, utan då kan du bli förlåten väldigt enkelt.
Ja, och det tänkte jag på.
Gick jag dig i förväg nu?
Ja, jag tänkte just komma till det, att det finns alltså ingen av media, lögnmedia, som har talat om vem det är. Utan det har bara stått en kommunpolitiker, centerpartistisk kommunpolitiker från länet. Så de har alltså inte ens talat om i vilken kommun. De har alltså svårgjort för vanligt folk att ta reda på vem det är. Tänkte det samma skulle ha hänt en, ja, som du säger Robert. Vi är fan uthängda med namn och bild även fast vi inte ens har gjort något kriminellt.
Ja, det var väl inte länge sedan Kvällsposten hängde ut, var det näste 7 och näste 3 kanske?
Ja.
Men namn och bild på personer och sen vad de var dömda för då.
Ja.
Och oftast var det då hets mot folkgrupp kanske, eller våldsamt upplopp.
Ja.
I samband med ett politiskt engagemang då.
Ja, eller saker som låg väldigt långt bak i tiden.
Ja, och det...
Som inte ens hade med politik att göra.
Precis, också det. Men sen fanns det ju också namn och bild på personer som inte var dömda för någonting. Som ändå skulle hängas ut. Som de hemska nazisterna de är. Det är ju helt sinnessjukt när man tänker på det. Man måste alltid jämföra med någonting. Och när man gör det så ser man hur sjukt samhället är.
Ja. Och nu vill jag ju förtydliga för alla lyssnare att vi har ju alltså, jag har ju alltså kontaktat Tony Schäfer och bett han kommentera det här, för att till skillnad från annan slaskmedia och lögnmedia så ger vi ju faktiskt, om vi pratar om, chansen om vi får att uttala sig, men han har valt att inte svara på mina frågor, så att då får vi ju bara ta det därifrån. Då kan vi ju bara gå efter vad som står i domen. Det var då en nämndeman som var skiljaktig. Resten blev ju dömman. Så han blev ju dömd. Men vi kan ju gå vidare och tillbaka då. Till det tidigare han var Det här med att han har behållit hennes ljudanläggning. Det tycks ju vara ett litet modus operandis för honom. För att den tidigare domen han fick, det var ju 2 fall av misshandel av en före detta sambo. Och varav den andra tillfället han blev dömd för misshandel då, så då hade han behållit hennes vinterdäck. Så att hon var tvungen att komma och hämta dem. Och hon höll dem som pant. För att hon skulle stå på ett lån som de hade tillsammans på 200 000 kronor. Mm. Och hon hade då bett att han skulle lägga däcken utanför bilverkstaden då, som han äger. Så att de slapp träffas. Men när hon kommer dit så är alltså inte... ligger inga däck där. Och efter tjafs där inne då så... Jävlar, glömde jag bort. Jag vet inte, hon fick väl med sig sina... Nej, hon gav fan i sina vinterdäck. Och sätter sig i bil och ska köra in. Då hoppar han, sliter han upp bakdörren och slår henne bakifrån. Mm. Huvudet. Så det där verkar ju vara ett tillvägagångssätt som han använt tidigare. Och nu gör han det mot sin egen dotter dessutom.
Ja.
Och han har ju då bråkat med ordningsvakter i Borgholm på någon krog. Och vid det tillfället då så vittnade hans nuvarande sambo till hans fördel. Att det inte alls gick till så som alla andra vittnen sa. Och självklart även nu så hade hon ju vittnat även denna rättegång. Och då, ja... berättat en hel, samma historia som han hade gjort då, att flickan hade hoppat upp på hans högra axel och han hade gått vidare och hon hade ramlat omkull, ramlat av hans högra axel då hon hängde där och sprattlade. Och därför som hon hade slagit sig.
Mm. Hon kan hoppa högt.
Ja. Hon hade väl hängt sig, kastat sig och hängt sig över hans högra axel. Jag vet inte riktigt hur jag menade det där, men i alla fall så, men det... Då med sambo så hade hon inte behövt avlägga ed inför rätten, så att då satte vi inte så mycket tilltro till vad hon sa. Medan de andra vittnena som hade sett att hade vittnat under ed. Så sådana personer finns det i Centerpartiet. Om man röker hasch och kör bil, för han blev ju gripen då för drograttfylla. Och sen så beslagtog de då även hasch i hans bostad 2009-2010. Och det är ju heller inte så långt ifrån 2018 då. Och valet var 2018, då kan man väl tänka sig att valprocessen började väl 2016-2017, så att det var ju ganska nyligen.
Mm.
Och med tanke på hennes dotterns då uttalanden om att han var knarkare, så kan man ju börja fundera på om han har slutat eller om han fortfarande håller på att puffa på.
Ja.
Kanske ett fall för polisen att göra lite husrannsakan där, kanske.
Ja, man kan ju tycka det i alla fall. Jag förstår inte liksom...
Hon står och jag skriker: snälla, snälla polisen, min pappa knarkar, ni måste hjälpa honom.
Ja.
Men hjälp han då. Ja. Och dit ikväll för fan.
Ja, jag husansakar nog sen. Nej, men det är liksom att media har ju tystat vem det är. Det är ju jättesvårt. Jag fick ju tag på domen och via domen kunde jag ju då ta hand om, ta reda på hur, vem det var. För det, vill ju, det, är ju inte, det ligger ju inte i medias intresse att peka ut folkförrädarna.
Mm.
Vad har ni mer för tankar om hela den här historien? Den är ju ganska så omfattande. Jag tycker en sak som mig, ursäkta, det är liksom att de har så jäkla dålig koll. Alltså det är hur lätt som helst att kolla upp om en person har domar på sig eller inte.
Mm. Men jag tror inte de... Ja, jag vet inte om de är så pass lata så att de inte åker.
Nej, men jag tror mig... Ja, lata och korkade.
Ja.
Men det borde ju nästan vara som vilken arbetsintervju som helst liksom, och du ska få en anställning någonstans, då får man ju ta ut ett kuvert med domar och lämna till arbetsgivaren liksom.
Ja, brottsregister.
Så borde det naturligtvis vara för alla som sitter i kommunalfullmäktige också.
Ja, alla som kandiderar dit ska ju självklart lämna in en ett brottsregister. Det säger ju sig självt. Det är ju liksom, det borde ju vara ett minimum för att bara överhuvudtaget få kandidera.
Visst är det så, alltså, för jag menar, alltså det är ändå folk som sitter och bestämmer över skattemedel och de bestämmer över hur pensionärerna ska ha det på sina äldreboenden och sånt. Det måste ju vara folk som är vettiga och rediga och inte några kriminella knarkare.
Ja, och de ska bestämma över hur de inte ska vara på förskolor, och det vill man ju gärna inte att pedofiler ska sitta och bestämma.
Nej, det är också.
Nej, men kommunpolitiken överlag är ju, liknar ju en slags frimuraloge nu för tiden liksom.
Ja, men det är det ju.
Ja.
Det är ju bara att man byter ingen frimur utan att spela golf istället. Ja. Det har vi ju redan konstaterat.
Mm.
Man går en golfrunda med rätt företagare så är biffen klar. Det är lite grann som de här... Ni ser de amerikanska gangsterfilmerna.
Ja, just det.
Nej, något som alltså, mycket av det är ju faktiskt att de är så fruktansvärt korkade, tror jag. Jag vet, för det var inte så många år sedan så gick det ut en nyhet om att Miljöpartiets, undrar om det inte var riksledning, de kunde inte ha ett möte. För att koden till deras telefon... konferens hade kommit ut. Vet ni vad en telefonkonferens är?
Ja,
ja.
Det är ju alltså att du...
Flera personer i samma samtal på telefon. Ja.
Och du har bara en fyrsiffrig kod som du ska slå in eller uppge för att bli insläppt i det här samtalet. Alltså, så lite säkerhetstänk har de när det kommer till att hålla möten. Och då ska det alltså vara ett riksdagspartis partistyrelse som sitter på en öppen linje och ska diskutera partipolitik.
Mm.
Det finns ju ingen risk att det sitter någon från något annat parti inåt vid någon växel någonstans i Sverige och kan lyssna på det.
Folk är väl för godtrogna också.
Ja, men alltså det är ju inte utan den här, de avskaffade ju alla sinnessjukhus året innan Miljöpartiet bildades. Så.
Mm.
Det är ganska slående. Ja, vad säger ni? Är vi nöjda med knarkande, misshandlade kommunpolitiker och kränkta politiker?
Ja. Finspång.
Miljöpartiet kanske ska byta ut logga ifrån en fyrklöver till ett annat blad. Av annan karaktär.
Det hade ju varit grejer det.
Ja.
Men frågan är om de hade fått fler röster då. Det hade ju varit lite...
Ja, jag misstänker det. Ja. Nej. Kamrater och lyssnare, jag tror vi avslutar där och går över till en låtpaus, och nu har jag inte en blekaste aning om vad som ska spelas, så det får ni lista ut själva.
God afton vår kära minister, din duk är svullen av spekoister på grund av det slantar du knycker. Av det folk du förtrycker tillsammans med dina drängar, skäl du våra skattepengar. Hatten av för vår kära minister, nog acceptera vi alla dina brister. För bättre fly än illa fäkta. Vill inte vara inkorrekta. Lik sociala parasiter, hemska bovar och banditer. Goda dagen, goda natten. Och tungar visst din bör. Låt en ren fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törr. Att släcka din törr. Trots att smältningen skjuter på varenda varningsklocka ljuder. Öppnar vi gärna vår svenska fan. Allt i mänsklighetens namn. För att klippa folkets band. Och dansa gladligt mot avgrundens rand. Goda dagen, goda natten. Och tungar visst din bör. Låt en ren fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törr. Goda dagen, vår stilige patriark. Sälj gärna ut våra svenska mark. För här finns ingen som höjer sin röst. Trots att ondskapet gror i varje bröst. Och att knegaren svälter medan du blir fel. Kan gärna vara vår hemlighet. Reagera. Gå på gatan och protestera. När vi kan vältra oss i materialism. Och strunta i otryck som nationalism. För nog har vi tv och kanske bredband. Då behövs inget jävla posterland. Goda dagen, goda natten. Och tungar i stimbor. Låt en ren fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törs. Goda dagen, goda natten. Och tungar i stimbor. Låt en ren fjäder i hatten. Och en slant till att släcka din törst. Släcka din törst.
Du hittar NR Småland på nordiskradio.se.
Ja, välkomna tillbaka. Och en liten rättelse. Självklart menade jag att Centerpartiet bör byta ut sitt blad i partisymbolen och inte Miljöpartiet som jag råkade säga. Men, sånt kan hända även den bästa, för det hände ju mig precis. Så att vi rullar väl vidare då. Och ska köra inte småländsk historia denna gång, utan det blir faktiskt lite öländsk historia. Eller är jag helt ute och seglar, Hampus?
Nej, det är du faktiskt inte. Vi ska helt enkelt röra oss till Öland. Ja, även det håller sin beskärda del av intressanta historiska platser och händelser. Och det här kommer bli ett lite kortare inslag. Men den här gången så ska vi prata om blå rör. Och det är... Det finns faktiskt flera stycken blå rör på Öland. Men vi ska prata om ett utav dem. Och det här blå röret då är Ölands mest kända bronsåldersröse. Och samtidigt så är det det största som finns på Öland. Och det här gravröset då, det mäter 40 meter i diameter och det är 3 meter högt.
Åh, herregud.
Mm, det är ganska stort. Och de här stenarna då som utgör det här röset är vanligen mellan 3-4 decimeter stora. Och så är de ju rundade då. Och ska man bygga ett röse av sådana stenar så går det åt ett ganska högt antal stenar. Och sen finns det lite andra intressanta detaljer med det här röset då.
Var ligger det här blå rör på någonstans?
Det ligger mellan Borgholm och Köpingsvik och det ligger vid stranden om man ska säga.
Jaha.
Mm. Och området det ligger i det är, det är väldigt flakt och låglänt om man säger.
Ja, det ligger nedanför de där kalkklipporna.
Ja, precis. Och i samband eller omgivningen av röset så finns det även skålgropsblock. Det brukar även kallas för älvkvarnar. Det är som stenar med små fördjupningar i. Ungefär som en ägghållare. Och det här är ju någonting som man har uppmärksammat som inslag när det kommer till såna här bronsåldersrösen då. Och innebörden, vad de har för innebörd, så tror man ju att det har någon form av religiös eller rituell innebörd. Och den här graven då, den har undersökts 2 gånger. Den första gången var 1849 av Riksantikvariet. Och de koncentrerade sig på den centrala delen av det här huset. Men där så gick de lite bett. För det har varit skattsökare i farten. Det kan man fråga sig. Men det fanns inte så jättemycket att hämta där. Utan vad de hittade då, det var en hällkista och lite benfragment då. Och en, man kan säga som en benknapp eller en nål. Hittade de då även. Och i samband med en restaurering av det här huset 27 så hittade man 4 stycken gravar. Varav 2 utav de här då var skelettgravar och 2 stycken var brandgravar. Alltså har man de här brandgravarna då, man har ju eldat, om man säger, kroppen.
Men det är väl från olika tidsepoker de använder de olika sätten att begrava, eller är de från samma tidsepok eller har röset använts under längre tid?
Det har använts under en längre tid. Man kan säga att det har återanvänts. De här 2 skelettgravarna då, de har de ju kunnat datera till äldre bronsålder. Och den äldre bronsåldern brukar ju räknas från 1700 till 1100 före Kristus. Medan de här 2 brandgravarna då, de är ju betydligt yngre och de låg också betydligt ytligare i det här stenruset. Och de är ju från yngre bronsålder och det är ju från 1100 till 500 före Kristus. Och i en av de här brandgravarna då så påträffade man ju även ett svärd. Och de har väl inte kunnat hitta någon annan motsvarighet till det här svärdet i Sverige då, någonting som liknar det här. Men de misstänker väl att det har tillverkats i Danmark. Och jag vet inte om ni har sett sådana här gamla bronssvärd på utställningar och sånt där från bronsåldern. Men de är väldigt vackert hantverk faktiskt. Det är helt otroligt.
Ja, och jag har sett bilder på att jag har aldrig varit på en sån utställning, men de har ju mycket sånt. De har ju hittat väldigt mycket extremt vackert och välgjort konstsmide. Eller,
men det här svärdet, var det som prydnadssvärd då? För man kan väl inte göra ett svärd av brons?
Jo, det kan de.
De hade bronsåldern, kallades ju bronsåldern för att de gjorde ju redskap och verktyg av brons.
Känns ju som att du kan inte ha ett slipat ägg på ett sånt svärd utan att det liksom blir fördärvat. Men...
ja, det har väl med legering och så att göra, va?
Ja, du blandar ju lite olika metaller där. Så
det är koppar och tenn.
Ja, precis.
Ja, mässing måste det vara väl?
Ja.
Nej, inte mässing, en legering i sig.
Jo, det är det, va?
Jag tror att det är koppar och tenn. Sen är det väl fråga om hur mycket av det du har i att... Mm. Det du kanske tänker på nu, Robert, det är, om man säger bronsgrejer man gör nu. Det är väl antagligen väldigt mycket koppar i så att det är mjukt.
Mm.
Har du mer tenn så får du väl ett hårdare material, kan jag tänka mig.
Ja, det är rätt intressant där, för det visste jag faktiskt inte. För det ser man ju alltid framför sig att ett ägg på ett svärd är ju i stål liksom. Och sen att det har varit varierande kvalitet på det där stålet genom tiderna naturligtvis. Men att det gjordes i brons, det hade jag inte en aning om.
Det heter bronsåldern.
Mm. Ja, vad intressant.
Ja.
En anledning till varför man gick över till järn och stål. Det är ju för att järnfyndigheterna var ju... Det finns ju betydligt fler järnfyndigheter än vad det finns för koppar och sånt där.
Ja, samt att järn är ju ingen legering utan det är ju ett grundämne.
Ja.
Du behöver inte hålla på att blanda och riskera att blanda fel så du får, som du säger Robert, ett svärd som viker sen när du slår att eller du inte går på att fast.
Mm.
Det måste ju ha varit ett enormt, vilket kunnande alltså kunna tillsätta exakt rätt mängd koppar och tenn. För att få att hållbart.
Ja.
Men ändå att det inte är så pass hårt så att det inte går att vässa.
Ja, precis. Och sen är det väl också, ska man härda ett, till exempel ett svärd av järn. Så är det ju betydligt smidigare kan jag tänka mig att tillföra liksom. Ja, det är helt enkelt lättare att härda ett sånt material. Och jag menar, det är ju bara att tillsätta kol. Till exempel.
Nej, det är inte kolet du bankar ur att så att det ska gå hårt.
Ja, fast du har ju en viss mängd kol i materialet.
Jaha.
Annars så blir det, ja, så att det blir lite hållbarare. Men har du för mycket kol så blir det väldigt sprött istället och då är det ju risk att det spricker.
Jo tack, jag vet, jag köpte en sån kolstålskniv. Bildet när jag var liten tyckte den var jättehäftig. Den var stor och jättevass. Ja. Jag skulle hugga av första grenen och upptäckte att det var en stor grop i äggen.
Ja, precis. Nej,
sen var det inte lika roligt längre.
Nej, kan jag förstå. Nej, men det är faktiskt väldigt, väldigt vackra saker de har hittat. Och det gäller ju inte bara bronsföremål liksom, utan det gäller ju egentligen all typ av utsmyckning och sånt där som de har hittat i rösen, och det är ju helt fantastiskt egentligen, och det går ju verkligen stick i stäv mot det här som man vanligtvis brukar höra propageras från meningsmotståndare liksom, att Här uppe i Norden så bodde man i grottor och hade tygskynken och stora träklubbor. Liksom.
Ja. Ja, de har ju hittat där uppe i Skedemosse heter det va?
Mm.
Ganska mitt på Öland. Det ligger väl, vad ser bilen nu? Måste rätt in från Borgholm nästan. Då har de ju haft en offerplats som de då har plockat upp. Det är ju det mest kända guldhalsbandet, eller halsband kan man säga, guldsmycket ifrån förkristentid. Och det är ju det är ju nioradigt som en, vad heter det, Hampus vet vad det heter. Det är som en sån ring, fast nio rader med guld som, jag kommer inte ihåg vad det heter.
Jag är lite osäker på mina då.
Ja, det är som i ett stycke.
Mm.
Talsmycke, ja. Nej, jag glömde bort det. Vad skulle jag ju kolla? Ja, skitsamma. Där i alla fall så har de har ju sådana små hjort, alltså miniatyrdjur.
Mm.
Och de är ju så små och så fint gjorda så att moderna guldsmeder säger sig inte kunna vara kapabla att göra det med modern teknik.
Mm.
Och det har de alltså gjort då för 2-3 tusen år sedan uppe i Norden.
Men det är ju mycket det här liksom generationer av generationer, liksom kunskap och hantverk. Du får ju säkerligen en helt annan känsla också när du tvingas arbeta med ett material och du liksom inte har tillgång till några moderniteter heller. Liksom. Då måste du ju utveckla betydligt bättre kunskaper i hur materialet fungerar och vad du kan och inte kan göra.
Ja, du får en känsla av det du arbetar med. Ja. Istället för att stoppa in en timmaskin så kommer du ut färdigt på andra sidan.
Ja, precis.
Det är som jag vet, det var en jag kände som hade jobbat på varvet i Landskrona. Alltså den kunskapen som försvann när de tog bort varvsindustrin från Sverige. Alltså det kunde gå gubbar där och titta liksom. Det var en sån jätteplåtet efter ett skrov.
Ja.
Jag vet inte om han sa att den var 12-20 meter lång och så var han lite skev. Då gick det någon gammal gubbe där med en liten kulhammare och tittade och kikade till han och kisade lite med ögat och så tog han den jävla hammaren och så ding! Ja. En liten smälljävel och sen blir den precis exakt formad som den skulle vara.
Ja. Ja,
det får du ju aldrig tillbaka.
Mm. Nej, det är helt otroligt liksom hur mycket kunskap som har gått förlorad. Och det är därför det är bekväm när det kommer till saker. Liksom. Det är ju väldigt viktigt att ta tillvara på den här kunskapen som finns.
Ja. Men det där kommer vi aldrig kunna göra igen.
Mm.
Jo, det är väl klart att vi kommer kunna göra det igen, men det tar ju en mansålder.
Jag tror det tar många mansålder innan kan göra det. För du ska ju, för det första ska du ju få en generation som helt och hållet stänger av allt som heter teknik. Sen ska du ju tillbaka till äschan och smälta guld och forma det. Och det görs ju inte i formar precis, utan det görs ju för hand. De har väl kommit fram till att de troligtvis hade någon typ av blåsrör. Så de blåste ut små droppar av guld.
Mm.
Som de sen kunde i sådana former. Alltså, så att det är miniatyrdjur.
Mm.
Emellan varje ring på de där halssmyckena. Som är så välgjorda så. Ja, det är helt fantastiskt. Och det är alltså inga sådana halssmycken som de går ner i egen Afrika går omkring med så att de får giraffhalsar. Ja. Ja, Öland är ju faktiskt en väldigt intressant ö. Med dess läge och betydelse som Öland har haft för inte bara Smålands historia utan hela Nordens, hela Nordeuropas historia egentligen. Ja, jag skulle nästan vilja säga hela Europas historia så har Öland varit väldigt centralt.
Mm.
I och med dess läge där efter Östersjökusten. Med alla handelsrutter som har gått och mellanlandat där med alla dessa gamla borgar. Groborg är ju känd, men den är ju så överexploaterad. Den här Ismanstorpsborg. Kan ju varmt rekommendera folk att åka dit. Och sen, jag tänker inte säga något mer, men ni kan ju gå. Har någon av er Ismanstorpsborg?
Nej, den har jag inte besökt.
Har du det, Robert?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej, men åk dit och så kan ni fundera på vad den har använts till. När ni kommer dit så kommer ni upptäcka, om ni upptäcker samma sak som jag så får ni fundera en stund på vad den har använts till.
Men vilken sida ligger den på, östra eller västra delen?
Den ligger mitt på Öland.
Är det någonting du ser när du passerar?
Nej, du får köra dit. Du får köra in, du kör upp mot Borgholm och så undrar jag om du inte kör upp över Allguds rum. Kan du komma dit till? Det ligger där innanför Allguds rum någonstans. Jag kan inte förklara vägen jag hittar dit. Jag kan köra dit men jag hittar inte vägen. Men det är en väldigt speciell borg. Och det är en väldigt speciell känsla att gå in i den borgen. Eller vad det nu är. Den ruinen där som ligger mitt på. Alltså den ligger så mitt på själva ön som du kan. Då lika långt tror jag till bägge sidor av både östra och västra stranden.
Men vi får ta en liten kulturresa till sommaren här, tror jag.
Ja, det skulle vara väldigt intressant.
Ni verkar vara så beresta på det området. Jag känner mig alltid så loss när vi tar upp det här ämnet för dagen.
Ja, men jag kan besöka Borgholms slottruin också, eller slott också. Kan vi ta diskutera vad som har hänt där med som inte den guidade turen tar upp, kan jag lova.
Det tycker jag. Nej, och sen så vill jag bara flika in liksom med de här grovrösorna och andra, ja, andra typer av monument och sånt där som finns. Liksom, för det första, tänk på hur mycket tid och energi som har lagts ner på de här för att liksom hedra de döda. Och sen tänk att det här kommer ju stå i flera tusen år.
Ja.
Jag menar, jämför det med sån här modern skit som byggs idag.
Ja.
Det kommer ju inte ens kommer att vara borta om 20 år, 30. Eller
ja, det har
vittrat sönder.
Ja, det håller ju inte längre.
Nej.
Det är inte gjort för att hålla längre. Nej, och så tänker allt jobb. Och sen något som är rätt fascinerande med alla de där gravarna och gånggrifter och allting. Att de är ju lika astronomiskt uträknade och matematiskt uträknade som pyramiderna.
Mm.
Fast merparten av de där gånggrifterna vi har i Norden, de är äldre än pyramiderna.
Mm.
Så där kan då pyramiden slängas i väggen. De är 500 år äldre.
Ja.
Så det kunde vi redan här 500 år innan de ens bakom tanken att bygga en pyramid.
Ja, just det. Är det väldigt intressant sånt där. Ja, jag vet inte. Jag har lite svårt emellanåt att hitta material när det kommer till sånt. Har du några rekommendationer, Magnus? Böcker?
Nej. Jag har ju mycket. Jag läste ju mycket böcker när jag var yngre.
Mm.
Kom ju över väldigt mycket gamla böcker och sånt där som jag
läste. Jag har ju ett väldigt bra tips om man är intresserad av sådana där grejer. Det är ju någonting som heter fornsök.
Mm.
Har ni varit inne någon gång?
Nej.
Där listas ju alltså alla stenrösen och fyndigheter som man har gjort, fornnordiska fyndigheter och sånt i hela Sverige då på en karta. Och så kan man då till exempel zooma in på sitt eget område där man bor. Och sen så ser man ju då om de har hittat några prylar, så kan man klicka då på ett område med en symbol. Där det står ett R, trycker man där så kommer det upp vad det är de har hittat. Och sen i vissa fall då, om det har varit något väldigt så här viktigt fynd, så ser man bilder på vad de har hittat. Och sen även anteckningar från de här arkeologerna då. som undersökt platsen. Så där kan man hitta mycket information, speciellt i sitt närområde. Men som sagt, hela Sverige täcker det då.
Ja, sen är ju frågan hur mycket har kulturmarxismen börjat förstöra av allt det där. För jag har ju upptäckt att mycket av det som jag lärde mig då på 80-90-tal, det finns ju inte kvar längre i böckerna. Utan ja, det är ju ändrat, tyvärr.
Ja, idag bor ju våra förfäder på afrikanska vikingar, bland annat.
Ja, vikingar var ju hela baket.
Men var det inte för ett tag sedan också, det var ett jävla liv om att det slängs så mycket som jo, man hittar. Gamla svärd och sånt som slängs i skroten, helt enkelt.
Ja, de behöver ju ha in pengar. De ska ha skrot.
Ja, men inte för den sakens skull. Man hade väl inte liksom varken pengar eller tid till att ta hand om grejerna. Men sen hade ju den här varit någon kvinna då som hade varit på någon sån här konferens med arkeologer från andra länder. Och de hade blivit helt bestötta när hon tog upp frågan om vad de gjorde, hur mycket de slängde av det de hittade. De blev ju helt, vi slänger inte någonting naturligtvis.
Ja, men det är liksom, Sverige ett jävla nötskal.
Ja, Sverige verkar vara de enda som liksom bara skiter i sin historia. Inte ens klarar av att ha en jävla laglokal och lägga prylarna i.
Nej, och sen kan du ju smälta ner att du gör av någonting nytt av att. De gör ju det faktiskt. De återvinner att och gör någonting nytt.
Mm.
En Zlatan-staty eller något i den stilen.
Ja, precis.
Det är ju viktigare.
Mm. Nej, det är...
Det är sjuka jävla samhället vi lever i.
Mm.
Det är dags att göra någonting.
Kättingar kan vi göra av det till Finspån.
Ja, det är kanske. Ja, jag ska inte säga mer. Ja. Jag håller med där. Ja, vi tackar dig Hampus för den där lilla historielektionen. Och jag hoppas vi kan återkomma till mer sådant. Jag ska fundera lite grann och försöka komma på vad jag har fått tag på mycket. Men som sagt, då, mycket böcker jag har läst sedan gammalt. Innan internet fanns. Och jag kan ju säga att historia läses bäst i böcker. Och då gamla böcker. Och man ska gärna inte... Nu är det ju tyvärr så att biblioteken börjar slänga de gamla böckerna, men... Man kan ju gå in på sitt bibliotek och fråga fråga vad de har nere i lagret. För man kan få tag på väldigt bra böcker. Jag läste bland annat en gammal bok om Dackeupproret. Fast den var ju givetvis skriven ur svenskt perspektiv då. Att Dacke var ju en skurk. Det tråkiga var att de sista 10 sidorna fattades i boken. Okay. Där fick alla reda på hur sluta.
Ja.
Men, det var ju en annan historia. Men alltså, de har väldigt mycket böcker nere i källaren på bibliotek. Man kan söka efter och fråga efter. Jag vet inte hur jag kommer inte ihåg hur jag gick tillväga för att reda på att den boken fanns. Men bibliotekarier brukar gärna vara väldigt behjälpliga och om sådana saker. För de är ju väldigt glada om någon är intresserad av någonting annat än att sitta vid datorn eller läsa dagstidningen.
Ja, det är väl det folk gör på biblioteket idag.
Ja.
Eller ägnas åt droghandeln.
Ja, precis.
Men sen, alltså, de har ju startat en del sådana där projekt där man liksom försöker digitalisera gamla böcker och sådana här grejer då för just att rädda historia. Vet ni hur det ser ut på den fronten då? Alltså,
ja, det kan ju...
slängs det mycket där också som inte kanske passar in då i den nya världsbilden? Eller är man så duktig så att man verkligen vill bevara historien och det är mycket som digitaliseras?
Riksankvarieämbetet, de har ju allt. De ska ha allt tryckt och skrivet som någonsin har funnits i Sverige. Och... där får man ju inte låna någonting. Som till exempel, jag vet när jag var med i ett annat parti då, så tryckte vi upp speciella affischer, lokala affischer för Nybro kommun. Och då var vi tvungna till att trycka upp 4 extra, för det skulle till Riksantikvarieämbetet. För de skulle ha det i sitt riksarkiv. Så de borde ha precis allting kvar. Men sen om de får tillgång till att det är ju en annan femma.
Jag menar allt som inte egentligen kostar pengar för dem att visa. I royalty eller vad man kallar det inom bokbranschen. Det borde ju vara öppet för allmänheten. För det är väl ändå skattebetalarnas pengar som betalar deras verksamhet.
Ja, jag kan tänka mig att du kanske får åka upp dit och sitta där och läsa. Men du får nog ta med böckerna hem. Men det kan vara lite jobbigt om det är en 400 sidor bokskriven på 1700-tal svenska.
Mm. Ja, men då missförstod jag nog dig. För jag trodde att de hade allt digitaliserat liksom. Men nej. De har det i hårdkopia.
Ja, precis. Men digitaliseringen, det vet inte jag. Jag kan ju inte svära på att, men jag gissar ju att väldigt mycket försvinner. Och det säkert redigeras i texterna med. Det kan vi ju nästan utgå ifrån. Nej, hade vi något mer om Blårörs, Stenröse eller något annat öländskt?
Historiskt? Nej, inte denna gången. Se vad som kommer ifrån.
Då kan vi väl ta en liten kort musikpaus och sen så återkommer vi till ett väldigt aktuellt ämne efter det.
Kör ej upp av högen av det svala, all under den linden så gröna. Där fick han sig sin dotter i lunde far i riden så. Värdiga genom munden med henne. O välest mig vad jag nu ser, all under den linden så gröna. Ser min dotter, hon kommer till mig i riden så. Värdiga genom lunden med henne. Och sylig bränt femna gjort kappan så blå. All under den linden så gröna. Där födde hon två karska svenbarna på i riden så. Värdiga genom lunden med henne. Min fader ska jag giva mina gånger grå. All under den linden så gröna. Som han ska rida till kyrkor och på i riden så. Värdiga genom lunden.
Ja, då var vi åter tillbaka och vi tänkte ta upp ett väldigt aktuellt ämne nu. Och vi har bara helt enkelt döpt detta till Smålands utsatthet för världens makter. Resurspolitiskt haveri. Och då undrar ni självklart vad det handlar om, och det är ju, eftersom det är aktuellt, så är ju det här med snön som kommer och allt det ställer till med. För att de blir ju alltid tagna på sängen när det kommer snö. Trots att det har snöat i stort sett varje vinter de senaste 10 000 år sedan, så är det precis som att de aldrig har sett snö förut när det kommer. Ja, vad tycker ni om infrastrukturen och hur det fungerar när det kommer snö?
Jag tyckte, jag får säga en annan sak och glida iväg lite. Det roligaste tyckte jag var när jag tror jag skrev en tidning. Ska de det att, ja men det är väl jättebra för kommunerna nu när det inte snöar. För då sparar de ju jättemycket pengar och slipper hålla på med snöröjning. Och då var det någon som repellerade det svaret och sa, ja, men då får man ju åka runt och laga hål i vägarna. Och det kostar ju också pengar. Stördaste jävla... Ja, det är helt sant alltså. Hur fan kan man bara säga en så dum jävla grej?
Så det blir inte hål i vägarna om det ligger snö då? Efter
snön har funnits? Ja, precis. De måste väl lagas någon gång, de där jävla hål.
Men, oh, herregud.
Det fanns inget positivt i det.
Ja, men det roligaste tycker jag med hela allt det här, det var ju att de förra veckan stod och sa meteorologerna att det blir ingen vinter i södra Sverige. Ja, det var det vi såg i morse när vi vaknade. Eller? Ni kanske har grönt än ni är.
Nej, allt annat än grönt.
Ja, det är väldigt vitt och fint.
Det är det verkligen.
Vi har ju fått... Nu börjar det nog närma sig 2 decimeter, för jag vet inte om jag har tittat ut, men sist jag tittade ut och fortsatte det att snöa i alla fall. Så nu får nog Greta lite problem.
Ja, jag tror det är med.
Hur ska hon förklara detta? Nej, men det är alltså, det är helt jäkla... Det är helt otroligt alltså. Det var redan förra veckan när det kom snö. Då fick de ställa in tåg.
Mm. Ja, precis. En dags jävla snöande så havererade tågtrafiken i Sverige.
Ja, och hur mycket snö kom det? Kom det 5 centimeter? Alltså hur kan man vara så förbaskad och oförberedd på snö? Mm. Så att tågen inte kan gå bara för att det kommer 5 centimeter snö, om det ens var det.
Ja. Det kom jag fattar inte det här, för om vi jämför med... Alltså det var inte många år sedan när jag stod och skottade taket på huset liksom. Hela ja. Sverige stod och skottade av taken på husen, för det var så jävla mycket snö och det rasade in tak och det var... Men jag menar, då gick ju tågen, visst, det var väl lite problem då också, men då var det en hel vinter med hur mycket snö som helst, 20 minus.
Ja.
Och då var det väl inga större problem liksom. Varför blir det ett problem nu?
Ja. Det kan man verkligen fråga sig. För det är ju precis hur jävla tokigt som helst. Jag kan ju bara berätta det att de har ju varit så smarta så de har ju köpt tåg från södra Italien. Och de körde ju de där tågen och så när de kom upp till Norrland så upptäckte de att det gick inte så bra att köra dem. För bromsarna frös. Jag vet inte, jag tror att de kom inte från station. När de väl hade stannat, för då hade bromsarna frysit.
Ja.
Man kanske inte ska köpa tåg från södra Italien och skicka upp dem till Kiruna. Det är en viss skillnad i temperaturer.
Mm.
Men det är ju det liksom, de köper det billigaste möjligt. Och det är den här kortsiktiga jävla kvartalstänket.
Mm.
Helt enkelt.
Ja, och sen blir det 10 gånger så dyrt i slutändan.
Ja, det blir det ju. Det är väl klart. För vad ska du göra när tågen står stilla? Jo, då får du sätta in bussar istället.
Men Magnus, du som är lite äldre i gamet. Om man säger, hur länge körde vi med tågen som byggdes på 60-talet till exempel?
Oj, oj, oj. De gick in långt in på 80-90-talet gick de. De där bruna ASEA-loken med... Hakorsen på. De gick på 90-talet.
Och vad byggde man om någonstans?
ASEA i Borlänge, tror jag.
Precis. Inte Italien då?
Nej.
Men då kanske Sverige hade en inhemsk tågproduktion, eller det du menar?
Ja.
Kunde vi bygga saker själva då? Som höll och som fungerade. Som klarade snö.
Ja, och som gick att reparera på plats. Lite enkelt. Som en lokförare sa till när jag kände att när de började med de här RC-loken då, som om folk kommer ihåg, de där orangea loken som kom.
Mm.
Då började de med en massa sån här elektronik och skit i dem, men de gamla bruna liksom, direkt liksom, ja, avbitartång och lite ståltråd. Blev du ståendes, då kunde du med bara lite ståltråd och en avbitartång eller en vanlig sån här kombitång se till så tåget tog sig till närmaste station.
Mm.
RC-tågen, ja, då började ju stoppa in massa elektronik och skit i dem. Så blir det stående, då blir det stående. Och så fick det ju vänta tills det kom ut någon servicekille och bytte ut något jävla kretskort i att sen innan det kunde köra vidare. Och redan där borde ju liksom en sund beslutsfattare förstå att nu är vi på väg åt fel håll. Nej, det gör de inte. Då fortsätter vi och gör ännu värre. Vi skaffar X2000 som också har bromsar som inte klarar kyla. Jättebra. Ja, men nu var vi ute i Sverige och for. Men vad tycker ni om snöröjningen i Småland då? Den är väl riktigt bra.
Ja, verkligen. Nej, alltså, jag vet inte riktigt vad de håller på med här i krokarna. Men om man väljer sig ut och börjar röja så ser det ju för det första för jävligt.
Ja.
Jag menar, du kan ju för fasen inte ens gå på trottoaren.
Nej, det går inte. De är så rädda om bladen, vet du, så att de lämnar en 3-4 cm snömodd kvar. Och väntar på att det ska frysa.
Mm. Då slipper de ju laga hålen.
Ja, det är klart. Det slipper de ju. Men de tänker inte på att den där issörjan rinner ner i hålen och expanderar när den fryser till. Så hålen blir ännu större.
Men jag får väl gå emot skaran här då och säga att fasen, här i krokarna så tycker jag det har varit rätt välskottat. Men visst, jag har väl inte ute och spatserat så mycket. Jag kör ju mest bil då.
Ja, jag kan ju säga att här i kring så är ju nog fruktansvärt så dåligt de plogar. Alltså de plogar ju inte ner till asfalten. Utan de lämnar ju som sagt en viss del snömodd som det nu har kommit. I och med att det var fuktigt innan och han aldrig slå om.
Mm.
Då lämnar de den kvar så att den ska frysa till.
Ja, jag var och körde på en 2+1 väg här om kvällen. Tidigare, som vi älskar.
Ja.
Och då var jag på den här tvåfiliga delen av den här vägen och jag fick ju ligga i mittfältet och köra, eller mitt i vägen då, för det var ju säkert det var en meter ut från räcket, om man säger, med jävla snöblask och skit. Alltså, det är ju helt otroligt när man ska behöva ligga mitt i vägen och köra.
Ja, men det är konsekvensen av att de sätter räcken.
Mm.
De stänger in vägen med räcken. Ja. Vad ska du göra av snön?
Mm.
Den har ingen, du kan ju inte skjutsa ut snön i diket.
Mm.
Jävla räcke som är vägen.
Mm.
Och här när jag körde till jobbet i morse, då hade de bara plogat halva vägen.
Okay.
Så att det var ju bara... Man är ju bara glad att man inte mötte någon, för folk har ju inte vett att de är ju så livrädda för dikerna så att en annan får ju köra diket för att inte krocka med dem.
Ja.
De har ju inte en aning om vad de har höger djupar. Det är ju ett som är säkert.
Mm. Nej, sen är det ju, om man ska glida över på lite annat, så är det ju trafiken överlag. Det är ju helt jag vet inte riktigt. De flesta personer tänker när de sitter och kör liksom, och det har kommit en massa nysnö eller det har fått till liksom, och ändå så kommer de som raketer på vägen när de kör.
Ja.
Men alltså det tycker jag tvärtom är det stora problemet, att när det har kommit 1 cm snö på vägbanan så kör alla i 60 blås på 100 väg och är livrädda liksom. Ja, då blir jag totalt jävla vansinnig. För har man inte liksom vett att sätta på rediga däck på bilen så att man kan köra med bilen, då ska man fan stanna hemma.
Ja, det är ju lag på vinterdäck, så att jag tycker faktiskt som Hampus säger, att det är de här idioterna som inte fattar att det inte går att köra 100 när det har kommit 2 decimeter nysnö. Och ändå gör att. Jag förstår mig inte på dem. Jag vet vintern då 2010-2011. Det var ju den vintern det var så fruktansvärt mycket snö. Och sen satt jag och lyssnade på radion. Det var trafikolycka där och trafikolycka där. Och jag bara tittade ut och tänkte. Men hur fan. Alltså, hur kan folk bara ens få upp hastighet nog att i det här väglaget att orsaka en trafikolycka? För det snöar ju konstant. Vi hade ju, ja, vi måste ha haft över en halv meter snö. Och vägarna täcktes ju lika snabbt som de plogades. Och ändå så körde folk och krockade. Men det, sunt förnuft säger liksom, ja, men nu går det inte att köra fortare. Men nej, det finns inte längre. Jag tror att det är de här, men jag har antispin och antibrake, ABS-bromsar och antisladd och jag har vinterdäck. Och sen så tror de att det går att köra hur fort som helst. De förlitar sig på tekniken.
Det känns ju typ som du sitter och pratar om mig. Jag ska dra upp en liten anekdot för det här nu, Magnus.
Ja.
Jag och mitt temperament. Och så hade jag i min ungdom en Volvo 142.
Ja.
Och körde på riksväg 25. Och på den tiden då så var det dubbelfiligt hela vägen. Och höger, vad heter körbanan, var skottad. Vänster körbanan var inte skottad. Och höger körbanan så ligger alla livrädda då. I mina ögon på den tiden pensionärer och kör i 60 km i timmen.
Ja.
Men jag blev ju naturligtvis vansinnig för jag vill ju till min arbetsplats och dricka kaffe innan jag ska börja jobba. Så jag ställer mig på gasen och drar ju 100 blås i den här då 30 cm höga snömodden med en Volvo 142. Vindrutetorkarna på full gas.
Ja. Ja.
Men det gick.
Ja, den gången ja.
Så det var nog mig du mötte så svor du, jädra idioter ska köra så fort det här ovädret.
Ja, nej, det är inte de som kör 142 år utan det är de som kör jäkla fyrhjulsdrivna Audi och de där. Det är de som är de värsta jävlarna. För de fattar inte att även om de har fyrhjulsdrift så kommer det ju snabbare upp i hastighet. Men även fast det är dåligt väglag, men det kan inte bromsa bättre bara för att det är fyrhjulsdrift. Det fattar de ju inte. Men en sak som är ganska intressant som jag har faktiskt reagerat över under alla år. Det är att så fort det blir sånt här väglag så är det mycket, mycket mindre trafik om någon anledning.
Mm.
Och då kan man ju undra varför är det så mycket mindre trafik när det är sånt här väglag? Är det, åker folk kollektivt eller samåker de helt plötsligt eller kan det vara så att 2/3 av trafiken som är ute på vägarna egentligen inte behöver köra bil?
Mm, ja men det känns ju lite så för när det är sånt här väglag så ger man sig väl i regel inte ut om man inte måste eller om man inte tycker om att köra i snö då.
Ja. Nej men det, alltså, det är ganska slående liksom så dött det är på vägarna så fort det kommer snö.
Mm.
Men det är väl ungefär samma grej som när man är ute och kör runt med arbetsbilen inne i stan och sen så ser man att varenda köpcenter parkering är ju helt fullsmockad med bilar.
Ja.
Man undrar liksom, arbetar inte folk på dagarna eller liksom hur har de tid att springa på köpcenter och shoppa?
Ja, det är också en bra fråga.
Det är väl de människorna då som istället för att se ut i snövädret stanna hemma?
Ja, där har du att.
Ja, jag ser ju en koppling där.
Ja, den har inte jag tänkt på i och med att jag inte bor i närheten av något köpcenter och kör runt. Men där har du kopplingen. Det är alla som ska åka till Samarkand och Giraffen och Hansa City och A6. Det är de som är ute på vägarna när det är fint väder.
Mm.
Nej, sen att det här med snöröjning, att den inte fungerar. Jag är ju uppvuxen i ett område som faktiskt var Sveriges mest snörika områden och det är ju Gävlebukten. Så på de här snödjupskartorna så var det ju svart i fjällen och så var det svart där jag bodde. Vi hade alltid över en meter snö på grund av vårt geografiska läge och nordostlig vind som drev in lågtrycken från Bottenhavet. Så vi var ju vana vid mycket snö och det.
Mm.
Och vi hade ju, det var ju ordentligt, det var ju stora, där körde de inte med traktorer utan där körde de då med stora lastbilar med en stort blad fram och ett jätteblad på sidan som kastade ut snön 10-15 meter ut i skogen. Så vet jag att vi var nere hit till Småland en vinter, en jul, och hälsade på. Och jag vet när jag såg dem där, jag började skratta när jag såg de småländska plogbilarna. För de hade ju sån här V-formad plog.
Ja, just det.
Och jag skrattade så här på huvud tokig, för det var det roligaste jag hade sett i hela mitt liv. Ja. För det var ju sånt man hade sett på Åsa Nisse-filmer ju. Så man tyckte ni var lite efterblivna här nere faktiskt.
Ja, nu kommer det fram, Magnus, ja, att du är utsocknes.
Ja, jag har uppväxt ett redigt nordisk klimat. Nej, men alltså, jag fattar inte. Och som ni säger, det här med pengarna till snöröjning. Nu har de ju slutat tjata om att, men jag vet att tidigare så var det ju alltid så att så fort det började snöa, då var snöröjningspengarna slut.
Mm.
Och det spelar ingen roll om det snöar i november eller i januari, snöröjningspengarna slut.
Mm.
Det är ju precis som att...
Jag må ju gå till och laga hål i gatan, det vet du väl?
Ja, det är väl det.
Nej. Man kanske bör lägga lite mer pengar på snöröjningen, så kanske det inte förorsakas så mycket trafikolyckor.
Nej, precis.
Men det är rätt kul det här när man liksom går ut med den här nollvisionen. Jag vet inte hur många år sedan det var den kom. Men Trafikverket gick ut och sa att nu har vi en nollvision. Det ska vara noll döda i trafiken. Liksom. Mm. Och sen så kan man då inte sköta snöröjning. Då är det ju tomma ord.
Ja, nej, men det är väl det här. Det låter ju så fint med nollvision. Det blir ju jättebra liksom att vi har nollvision som vi strävar mot. Fokusera på den istället. Liksom, istället för den här värdelöst dåliga underhållet av vägar och så vidare.
Så är det ju. Sen vet jag inte, sen kanske det inte bara är hålen i trottoarerna som slukar alla pengarna i samhället.
Nej, det är väl väldigt, vad ska man säga, felprioriterat. Jag tror de hellre lägger de här pengarna på lite andra saker som kanske inte är så där jättenödvändiga, som massinvandring kanske.
Feministisk snöröjning.
Ja, eller det, ja.
Var det inte Stockholm de körde med det?
Jo,
de skulle plåga cykelbanorna först.
Mm, det blev ju totalt.
Kvinnorna cyklade och männen körde bil. Problemet var att när det var så kallt var ingen som cyklade. Alla satt fast i snöstockningen.
Ja, det blev väl riktigt kaos där uppe. För det var en massa transportbilar och annat sånt där som körde fast. Så industrier stod stilla med.
Ja, men där har du ju för fan Miljöpartiet i ett jävla nötskal.
Mm.
Men det var inte förrän Åsa Romsson åkte till ICA och sen låg inte oxfilén där för att lastbilen satt fast ute på E4 liksom. Det var då, är vi skit i den här jävla feministnöskottningen nu tycker jag. Det var ingen bra idé, sa hon.
Ja, jag tror det. Det ligger nog fan någonting i det. Men de insåg att, oj, det kanske inte var så jävla smart.
Mm.
Att satsa på cykelbanorna först. Kanske bättre att få trafiken att rulla och sen så kan vi röja cykelbanorna.
Mm. Att man ens kommer på tanken.
Men det måste ju vara, det är ju en Stockholm att komma på det.
Ja, det är klart.
En människa som aldrig behöver köra bil själv.
Mm.
Alltid får åka taxi.
Mm.
Eller privatchaufför. Och sitter där i någon jävla skottsäker bil med tonade rutor och aldrig ser ut. Och glasskiva för chauffören som aldrig, han eller hon aldrig behöver höra vad chauffören tycker.
Mm.
De lever i sin jävla bubbla. Jaha, gott folk, god vänner, kamrater. Nu har vi gått över tiden här. Så att, har vi något mer och tala om snöröjningen?
Jag tror konsensus är väl att den är värdelös.
Ja. Och det skulle ju faktiskt inte vara så jävla svårt. Vi har ju faktiskt massvis av folk som har kommit till det här landet som inte har någonting att göra. Ge dem oss en jävla snöskyffel då för fan. Så kan de ju sätta igång med en feministisk snöröjning. Så kan ju de gå och röja cykelbanorna. Så kan de som kör de riktiga plogbilarna ta och inrikta sig på att göra det redigt på vägarna istället. Eller? Skulle inte det funka?
Jo då, det tror jag.
Och lite valuta för pengarna vi lägger ut på att. Nej, det får vi ju inte. Hur fan vad den gör. Nej. Men ni når oss som vanligt på nrsmoland@nordiskradio.se. Vi finns på Twitter. Bla 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 bla. Ni har hört det förut. Så ni behöver inte höra fler gånger. Och jag tackar dig Robert för din medverkan ikväll.
Jag tackar jag med.
Och jag tackar dig Hampus för din medverkan ikväll.
Tack själv.
Och innan jag tackar den sista så får vi be er om ursäkt att det blev ett lite annorlunda avsnitt den här gången. Men vi hade väldiga tekniska problem på grund av att den plattform vi använder fick för sig att den skulle uppdateras. När vi startade upp den och det tog en väldans tid så vi är väldigt, väldigt sena med allting. Och därför så blev avsnittet som det blev. Jag hoppas ni ändå hade haft en trevlig stund med oss. Och glöm inte att prenumerera på oss, gilla oss, kommentera och sprid ordet vidare. Och med det så tackar jag dig producent Viktor. Och så kan du slänga på outrot. Så hörs vi väl mest troligt om en vecka. Om vi inte är helt insnöade, kört i diket eller har blivit på annat sätt förhindrade. God middag!
Nordiska motståndsrörelsen.